verkligen sett fram emot det här. Den här veckan har jag varit i förra helgen Umeå. Någonstans utanför Uppsala, någon konferens. Alunda heter det. Och i tisdags Arvidsjaur, Arjeplog igår. Eller jag landade i Luleå. Och idag här. Och en annan församling här i Göteborg i eftermiddag. Och nästa vecka i Piteå med Sebbe. Alltså det var... Jag har med mig två av mina fantastiska vänner. Maria och Pelle Åkerström. Jag är så tacksam. Vi träffades på hotell. Vi råkade bo i samma hotell. Fantastiska förebedjare för mig och min familj. Kan vi inte ge dem en applåd? Jag är otroligt tacksam för er. Otroligt tacksam för er. Och jag är alltid med och backar upp och så här, veckaklocka typ på mobilen, bön, och så ber de för mig och min familj. Ni förstår ju vad det betyder. Så jag är otroligt tacksam för de Gud reser upp omkring en också. Så okej, här kommer bibelordet för dagen, och rubriken, det är: vad har du sett och hört? Vad har du sett och hört? Kan jag bara inleda med att berätta varför jag ska predika det jag ska predika, och sen ska jag predika det. När jag bad i morse så upplevde jag att på den här platsen så har ni väldigt mycket av det profetiska. Och det stämde så när jag kom in. Okej. Det är väldigt mycket. Profettjänsten är väldigt viktig. Profettjänsten är väldigt älskar Guds närvaro. Hey, by the way, när jag predikar, man får göra ljud. Alltså på riktigt. Inte att man pratar i mun på mig, men att man får säga amen, halleluja, kebab. Så man får säga grejer, så jag vet att ni lever. Det är mycket roligare att laga mat till hungriga människor som säger jag blir bättre kock faktiskt av. Okej. Så du får säga amen, halleluja och såna här grejer. Respons gör någonting med rummet. Det gör någonting med den som sitter bredvid dig också faktiskt. Det är sant. Så känner du så här, jag måste bara dra igång en applåd. Gör det. Ordningsregel: om en applåderar, applåderar alla. All right? Är det okej? Okay? Så känn dig fri här idag. I alla fall när jag så här. Men jag tror att det är välkommet. Det är mycket av profettjänsten. Men i bästa av världar så skulle det vara i en kyrka. Att evangelisten och profeten gifter sig. Jag menar med det. Evangelisten i sin iver att nå världen tenderar ibland att gå för nära världen. Och liksom vill vara så med världen för att bli så ett med världen, för att vinna dem för Jesus. Men i det så kan man lätt bränna sig och själv bli avfällig och själv bli världslig. Profetens tjänst är väldigt så här: åh Gud, 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 vem bryr sig om folket? Gud, fattar du? Det blir så mycket Gud att man nästan, ja men liksom, men världen då? De okristna då? De där ute då? Det bästa av världar är att evangelisten behöver profeten. Som säger ajabaja, närmare Gud igen. Medan evangelisten behöver säga till profeten: tänk på folket också. I bästa av världar gifter sig de här två. Och då har vi en väldigt, väldigt stark kyrka. Jag känner idag att Gud var evangelist. Alltså nu vill jag bara lägga in någonting. Jag säger inte att ni glömmer, ni tänker, ni fattar. Det är ett flow av det profetiska. Men Gud vill addera till det liten evangelistisk ton som kommer då göra eran kyrka ännu vassare än vad ni redan är. För Gud vill nå Kungsbacka. Gud vill att alla i Kungsbacka ska bli frälsta. Gud har satt er att vara salt och ljus för att nå er omgivning. Och tro inte att du bor där du bor bara för att du bor där du bor. Du bor där du bor för att nå dem du bor bland. Tror inte att du har det jobb du har bara för att få pengar. Om Gud vill försörja dig, snälla, han kan låta hamburgare ramla från himlen. Om Gud vill försörja, han äger allt silver och guld. Så att försörjning kan han fixa. Han äger allt. Om han vill försörja dig kan han låta vatten komma från klippan. Han kan låta manna ramla från himlen. Han kan låta Elia vara i öknen och det ramlar kött. Fåglar ramlar ner. Alltså Gud försörjde honom. Gud är vår försörjare. Gud kan försörja dig om det är det som är poängen med jobb. Poängen med jobb är inte paycheck. Poängen med jobb är att du ska nå dem du jobbar med. Klaga inte på kassajobbet på Willys längre. Se potentialen i de som kan bli frälsade. Se potentialen i vad Gud kan göra genom dig där. Woo! Det här är bra, eller hur? Predikan idag heter: vad har du sett och hört? Vad har du sett och hört? Apostlärningarna 1-8: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, i Kungsbacka, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det måste vara Arjeplog. I engelska bibeln står det: but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Lyssna på det engelska översättningen, står: and you shall be witnesses to me. Bibelordet talar inte om något du gör. Bibelordet talar om någonting du är. Det är en identitetsfråga. Jag är nu en representant för Jesus. Jag är nu himmelens ambassadör. Jag är nu ett vittne för Jesus. Vittna är därmed inget vi gör på fredag kväll när vi tar emot till oss och bara går ut och vittnar. Det är inget du gör, det är någonting du är. Så snälla, släpp all prestationskrav kring hela grejen. Du är ett vittnesbörd. Du är hans representant. Det är ingenting du gör, det är någonting du är. You shall be. Tänk på alla saligprisningarna. I engelskan heter det beatitudes. De heter inte doatitudes. Det handlar inte om att någonting gör. Det är någonting jag är. Hela skriften är någonting Gud tar oss in i. Jag blir Kristuslik. Anden vill forma mig så att jag blir någon annan. Jag är nu någonting. Och den identiteten vill växa sig mer och mer och ta över hela vår själ så att vi blir det vi ska vara. Och någonting du är igenom frälsningen på Jesus, det att du är ett vittne. Det är ingenting du gör. Det här är väldigt bra. Jesus är våran kung, guys. Korset är våran emblem. Himlen är vårt land. Våra matchtröjor är röda för Jesus blod är rött. Som Liverpools, by the way. Evangeliet betyder de goda nyheterna. Men hör, det betyder också inte bara att Jesus kom, utan också att Jesus har förvandlat mig. Så att dela evangelium, det innebär att jag delar att Jesus kom, men också vad han har gjort för mig. Det är evangelium. Bibeln är full av personer som exemplifierar just det här att man var ett vittne för Jesus. Och jag skulle bara vilja lyfta fram idag tre stycken exempel. Nummer ett, Johannes. Johannes hade sett och hört. När jag säger sett och hört, begreppet sett och hört, det är det som är vittne. Ett vittne är någon som har sett någonting och hört någonting. När jag säger att du är ett vittne, då betyder det du har sett någonting, du har hört någonting. Och det du har sett och hört är det du ska berätta. Ni kommer bli förvånade över hur många gånger vi ser det begreppet sett och hört, sett och hört, sett och hört i Bibeln. Här kommer det Johannes då. Johannes själv skriver till en kyrka i Efesus, första Johannesbrevet 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon sett, det vi har och sett och skådade med våra händer och rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar om. Inte de i Uppsala, alltså livets ord, Bibeln. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det, vi vittnar om det och förkunnar för det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Här kommer det igen. Det vi har, säg det med mig, sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Johannes skriver till en kyrka i Efesus som de var ganska nya i kristendomen. De var inga jud, de var liksom hedningar som blev kristna. De kommer från en annan kultur, en liksom ett annat mindset. Ni vet, när någon blir frälst så ska mindsetet också liksom anpassa sig efter kristendomens mindset. Man tänker så här: jante, ingen ska sticka ut. Medan Bibeln säger var stolt över det Kristus har gjort dig till. Är du med? Det blir så här en kontrast i mindsetet, fattar ni? Och det jobbet tar hela livet ibland. Att omvända en hindu tar en sekund, men att göra en hindu till en kristen mindset tar 18 år, säger missionärer. Det säger något hur mycket vi behöver jobba med vårt sinne. Förstår ni? Så så här skriver Johannes i en kyrka i Efesus som hade väldigt gnostiskt mindset. Gnostiskt betyder, gnostiskt är ett grekiskt ord som betyder kunskap. Det betyder att de älskade kunskap, de dyrkade kunskap, de diggade de som hade mycket kunskap. De värdesatte, ju mer kunskap du har, desto högre upp i sociala trappan är du. Typ, de älskade kunskap och ju mer du vet, desto närmare Gud är du. Och de tog in det mindsetet in i kyrkan och tänkte att det är kunskap man ska ha. Och ju mer du vet, desto bättre typ. Och nu kom det så här massa villoläror, de läste Bibeln och såna här grejer. Och så hittade de så här nya texter och nya uppenbarelser och fick tankar. Ja, det betyder säkert så här, det betyder säkert så här. Och så kommer Johannes och han bara bryter in i den här miljön av att det diskuteras så mycket. Det är så mycket kunskap, det är sån, så här liksom, det blir för mycket va. Och så kommer Johannes in och säger, hej, vänta. Jesus har inte sagt den där grejen. Han menar inte det där. Snälla, jag var där. Jag var där. Wallah, jag var där, ja. Sen kommer du och säger så här, jag var där. Jag såg honom göra det här. Det var inte det han gjorde som ni säger. Han rättade till det. Han sa, fatta vilket vittnesbörd han hade. Han hade sett det. Han hade hört det liksom. De hade inte hört det. Jag har sett. Ni kan inte komma och säga att Jesus menade det där. Jag hörde hans tonfall. Jag var där. Han menade inte det där. Han älskar alla. Det är inte att du är närmare Gud ju mer du kan. Nej, han är nära alla. Det är så här. Och för att jag vet vad han menar med den där texten, etc, etc. Wow. Han skriver, fatta vilket starkt vittnesbörd han hade. Han hade hört Jesus. Han hade sett Jesus. Ett vittne är med andra ord vad någon har sett och hört. Okej. Men var hamnar vi i det här? Vi har inte sett och hört. Eller? Well, jag kan ta er alla tillbaka i mitt eget liv. Till det där tältet. En sen sommarkväll i augusti 1998. Jag blev medbjuden av en tjej som jag tyckte var fett snygg. Jag gick till kyrkan med henne. Det var ett tält som Pingstkyrkan hade anordnat. Det var en man som predikade där som heter Birger Skoglund. Där i det mötet såg jag Jesus. Jag hörde hans röst. Jag såg inte med mina fysiska ögon. Men jag såg med mina andliga ögon. Jag hörde inte med mina fysiska öron. Men jag hörde med mina andliga öron. Han ropade på mig. Han kallade mitt namn. Jag gick till honom. Jag mötte honom. Jag mötte Jesus. För typ 20 år sedan. Jag träffade Jesus för 20 år. Nu är jag ett vittne. För jag har sett. Och jag har hört. Och kan jag få säga till dig. Du har sett och du har hört. Kanske inte med dina fysiska öron och ögon, men med dina andliga öron och ögon. Du är nu ett vittne för Jesus. Amen. En sån historia kan ingen tjafsa emot. Ett vittnesbörd kan ingen argumentera emot och säga nej, det kan inte vara sant. Well, det är min historia. Jag var blind, men nu ser jag. En gardin hängde för mina ögon, men nu ser jag klart. En personlig historia av vad Jesus har gjort i ditt eget liv är det starkaste kortet du har i din hand. Inte den senaste uppenbarelsen, eller si, eller så, eller kunskap, eller vilken efternamn du har. Eller det starkaste kortet du har i din hand är ditt eget vittnesbörd. Inte andras vittnesbörd, ditt eget vittnesbörd. Vad du har sett och hört är det jag vittnar om. Om du skulle bevittna en bilkrock och om du skulle bli ombedd att vittna. Jag bevittnade en bilkrock och jag blev ombedd att vittna av en åklagare. Tror ni då att man skulle behöva gå en vittnesmålskola? Nej. Vad är de intresserade av i rättegången? Att du kan allting om bilar och kan allting i trafik? Nej, de är inte alls intresserade av det. Det enda de är intresserade av det är berätta vad du har sett. Och hört. Det är det enda vi vill veta. Vad har du sett och hört? Jag minns när jag blev ombedd. Och vi såg någonting. Och det var tydligen en kille som de hade sökt efter. Nu fick de tag på honom. Och jag blev ombedd och komma dit och vittna. Jag frågade. Jag har aldrig varit i en sån miljö. Jag vet inte hur man gör. Och då frågade jag. fråga, just det, åklagaren ställde en fråga till mig och i rätten alltså, och då sa jag, men du, det är inte jag säker på, jag måste fråga min fru, för min fru var i bilen när det hände, alltså när vi såg den här grejen. Och då rättade hon mig där inför hela det bordet där vi satt, och ja, som ett rundbord liksom. Och så säger hon, vi är inte intresserade av vad din fru har sett, vi är bara intresserade av vad du har sett. Jag bara, okej, varför då? Det kallas för hörsägen. Hörsägen är ogiltig bevis. När du berättar vad andra har sett och hört och inte vad du själv har sett och hört. Kan jag bara få, det bara slog mig att så många i vår tro att vi berättar vad Gud har gjort i andras liv men inte i våra egna liv. Åh, vad häftigt med Sebestaxet och åh, vad grymt med den och den. Och vi tänker att ju värre du har varit desto bättre, typ. Och jag menar, vad ska jag säga? Den har ett starkt, då berättar vi det och vi föraktar vad Kristus har gjort i våra liv. För vi ser inte upp till det. För vi tänker att det är för lite, det är inte tillräckligt tungt. Men vet du vad? Du har redan den tyngaste som bor i dig. Det är tillräckligt tungt. Vad har du sett? Och vad har du hört? Och by the way, har dina barnbarn någon gång ens hört dig berätta det? Har dina barn någon gång fått höra varför du går till kyrkan? Vem är ett vittne? Jo, du behöver inte vara kristen i 10 år för att vara ett vittne. Det räcker att du har varit frälst i några sekunder så är du ett vittne. En pastor i USA berättar hur han blev frälst. Innan han blev frälst så var han en del av hippierörelsen i 70-talet i USA. Han hade en tjejkompis som alltid berättade för honom om Jesus. Han lyssnade aldrig riktigt för han var lite så här hög och grejer. Någonting gick väl in, men ja, sådär. Han lyssnade inte riktigt. Och hon vittnade och berättade att Jesus har förlåtit mina synder, han har förvandlat mitt liv, no more drugs, sa hon. Och bara wow, så här. Och han var så här väldigt ointresserad och bara frågade efter nästa shot liksom, eller nästa drog. Och det kom ett tillfälle i hans liv där han bestämde sig att ta sitt eget liv. Han otroligt, otroligt deprimerad. Så i sitt rus av droger så visste inte han hur han skulle ta sitt liv. Så han gjorde ett försök där. Han går till köket i lägenheten där han bodde med typ 8 andra. Och så liksom en natt stoppar han in huvudet i ugnen för att ta sitt eget liv. Så insåg han, oj, det är en elugn det här. Jag kanske inte kommer dö, men jag kanske kommer bränna mig typ. Men han stoppar in huvudet i ugnen och så vred han på i full effekt. Och så liksom med huvudet i ugnen så börjar han komma ihåg kompisens berättelse om hur hon hade fått sina synder förlåtna av Jesus Kristus. Och så börjar han tänka tanken, kan det vara så att jag kan också be Jesus komma in i mitt hjärta? Och så börjar han komma ihåg vad hon sa. Hon börjar komma ihåg hur Jesus har förvandlat henne, hur hon inte behöver drogerna längre utan hur hon har blivit fri. Han börjar komma ihåg hennes predikningar. Med huvudet i ugnen börjar han be till Jesus och säga, Jesus, forgive me my sins. Please God, accept me. Förlåt mig. Och du vet så här, I don't want the drugs anymore. I want you. Oh God, cleanse me. Och du vet så han börjar be och han börjar be och han börjar be. Och så känner han, inte bara värmen från ugnen, men han kände en värme inifrån hur drogruset försvann. Och Gud fyllde hans hjärta och födde honom på nytt i ett nu. Och han blev frälst. Underbart, eller hur? Dagen efter, ja det får ni, absolut. Dagen efter så träffade han sin kompis. De skulle liksom göra sin, eller de, några, ja, de träffades där i lägenheten. Han bodde ju där, sitter i soffan. Och så berättade han för honom, vet du vad? Jag har blivit frälst nu. Jesus har förvandlat mig, han har förlåtit mina synder. Och när kompisen säger, men jag vill också bli frälst. Så han, vill du? Perfekt, kom! In med huvudet i ugnen! Sann historia! Han vred på värmen till och med, för det funkar inte utan. Det var hans teologi, vrider på värmen. Så han, can you feel the heat? Can you feel the heat? Pray to Jesus, säger han. Han bara, kan du känna värmen? Så här. Och så bara han be, Jesus forgive me. Så blir han också frälst. Det var allt han visste. Men vet du vad jag blir charmad av? Du behöver inte kunna, du vet, det var inte de välformulerade fraserna som Paulus liksom impade med. Det var inte liksom orden, det var kraften i evangeliet. Och det är berättelsen, vad du har sett och hört. Och sluta förakta, sluta se ner på vad Jesus har gjort i ditt liv. Du kanske är uppväxt i kyrkan och aldrig liksom haft så här värsta resorna i världen. Men du behöver inte ha dem. För ett vittnesbörd ska aldrig fokusera på hur dålig du var. Ett vittnesbörd ska alltid fokusera på hur bra han är. Nummer två, Paulus hade sett och hört. Johannes hade sett och hört, Paulus hade sett och hört. Apostlagärningarna 22. Då sa Ananias, inte Ananas, Ananias. Våra fäders Gud har... förlåt, nu kommer ni bara tänka på Anna. Ni bara ser en stor ananas framför er. Jag också, by the way. Bort, 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 bort. Tänk inte på en brun banan. Nej. Då sa Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig att lära känna hans vilja. Och här kommer det, att se den rättfärdige och höra hans röst. Till du ska inte... du ska vara hans vittne inför alla människor. Och kolla vad det står. Och du ska vittna. Vad ska du vittna om? Vad du har sett och hört. Det tycker jag är ganska fascinerande. Killen hade mycket teologi i kunskap. Han hade läst liksom ALT gånger 10. Är du med? Han var riktigt vass i teologi. Och så säger Gud till honom, vet du vad du ska göra? Du ska vara ett vittne för mig. Vadå? Vad är ett vittne? Och då förklarar han det själv. Du ska vittna om vad du har sett och hört. Det är så bra. Paulus är tidernas bästa apostel. Kanske genom alla tider har det aldrig funnits någon som har påverkat kristendomen som han. Vi är kristna tack vare Paulus. Europa är kristet tack vare Paulus. Kanske den bästa missionär som någonsin har levt. Och här säger Jesus, du ska vara mitt vittne. Det var exakt vad Paulus gjorde. Han berättade om Jesus, han predikade om Jesus, han berättade sin historia. Och överallt blev folk kristna och kyrkor etablerades. Överallt, hela tiden. Bara med det enkla grejen. Vad har du sett och hört? 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 Det vi läste nu var Apostlagärningarna 22. Om vi läser vidare i Apostlagärningarna, i Apostlagärningarna 26, då är det några år, tror man, innan han dog. Han står inför en kung och kungen säger, låt oss höra ditt försvarstal. Och Bibeln säger att Paulus började berätta igen hur han blev frälst. Alltså, kan ni fatta? Han kunde ha berättat alla andra grejer. Han kunde ha berättat så mycket annat. Han kunde ha sagt senaste uppenbarelsen i Bibeln. Han kunde liksom lagt ut så mycket grejer. Han kunde ha gjort så mycket, vet du. Han kunde ha sagt, men vet du, de där blev frälsta och det hände i deras liv. Men det enda som kommer ut ur hans mun, det är när han ramlar av den där hästen på Damaskusvägen. Och han säger igen, vet du vad som slår mig? Sluta inte berätta bara för att du har blivit gammal. Det är fortfarande pyrfärskt. Det är fortfarande någon som behöver höra din historia. Jag slutade berätta under ett par år och Gud sa till mig, varför har du slutat berätta? Har inte jag kallat dig att vara mitt vittne? Vet ni vad kungens respons var när han berättade sin frälsningshistoria? Det står inte i vanliga Bibeln, det står i King Tigris version. Det står så här, Abbo, du är nästan övertygad mig att bli kristen. Det är typ det han säger. Han säger, vill du övertyga också mig att bli en efterföljare? Då säger han, jag vill inte bara övertyga dig, jag vill att du ska bli som mig. du behöver vara rätt frimodig och säga det till en kung. Och vad var det som höll på att övertyga kungen? Var det doktrinerna? Var det teologin? Var det välformulerade fraser? Eller var det vältalighet? Var det stor visdom? Nej, han säger själv, jag bestämde mig att inte veta någonting annat än Kristus och honom som korsfäst. Ord kan döda men anden ger liv. Självklart är det viktigt att försvara den kristna tron och kunna lite apologetik. Det är absolut viktigt. Och det är också jättebra att veta hur man ska berätta sin historia. För att när du får chansen att berätta din historia, var redo att berätta din historia. De flesta tappar tillfället för att de aldrig tänkt, hur skulle jag formulera mig? Jag behöver 3 timmar på mig. Nej. Det räcker med 20 sekunder i hissen. Ge mig bara 20 sekunder och jag har en fångad publik. Vet ni varför? För jag har övat. På riktigt, jag har övat. Jag har övat, jag har kortat ner det till 20 sekunder. För det är allt jag får när jag får frågan i en uteservering av min kompis. Jag tycker, varför går du till kyrkan? Boom, här kommer det. Jag är alltid redo med Jesu vittnesbörd i munnen. För jag vet aldrig när chansen kommer. Men, och om du är redo kommer Gud servera rätt efter rätt framför dig. Som en riktig pizzabagare, han kommer med 8 tallrikar. Wallah, här. Varsågod, kör, för du är redo. Och Gud ser om du är redo. Betänk nu det här. Betänk nu det här. Kan det vara så att vi har slutat berätta om vår personliga relation med Jesus och istället börja berätta alla fantastiska sanningar som andra har sett och hört? Missförstå mig inte, vi ska absolut predika evangeliet. Det är Guds kraft som frälser den som tror. Men det som öppnar människor för evangeliet, det är vad Gud har gjort i ditt liv. För det Gud har gjort i ditt liv kommer folk tänka, det kan han göra för mig också. Det är den personliga historien med Jesus, det Jesus har gjort i ditt liv. Inte bara hur han har frälst dig, utan också allt han har gjort för dig. Job 42 säger, förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med mina egna ögon. Jesus sa till dem, ni pratar om vad ni hör av era fäder. Jag pratar om vad jag ser hos min fader. Det är helt annat att höra, berätta, återberätta vad andra hör, vad du hör. Det är helt annat om du själv berättar vad du har upplevt. Det är helt annat. Det är en helt annan tyngd i anden också. Den tredje som jag skulle vilja ta upp som var ett vittne, och det här kanske kommer förvåna dig, men det var faktiskt Jesus. Jesus hade sett och hört. Han var Guds egen son, var ett vittne. Se den här versen som bekräftade Johannes 3. Vad han har sett och hört vittnar han om. Jesus alltså. Hans vittnesbörd tog de inte emot. De sa typ så här, Jesus, vi älskar berättelserna du berättar. Jesus sa, jag säger inget om inte jag hör det först hos min far. Jesus, vi älskar alla mirakler du gör. Vi älskar de här grejerna du gör när du gör bröd under. Vi älskar de här grejerna du gör. Vi älskar miraklerna, Jesus. Då säger Jesus, jag gör inget om inte jag först ser det hos min far. Hör och ser. Oh. Frasen sett och hört finns överallt i Bibeln. Lukas 2:20. Herdarna vände tillbaka, prisa Gud för allt de hade sett och hört. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. Förlåt ljudtekniker om inte ni hinner med alla bilder. Men här kommer Lukas 7:22. Han svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för de fattiga predikas glädjens budskap. När de anklagades att predika ett annat evangelium, en annan religion, sa lärjungarna, apostelgärningarna 4:20, vi för vår del kan inte och ska aldrig vara tysta om vad vi har. Sluta aldrig berätta. Lär dig att berätta din historia. Kan jag få ge dig några tips? Gör det på kort tid, max 3 minuter. Sitt och skriv vad Jesus har gjort för dig. Ta en stund i veckan. Sitt och skriv. Och bara spalta ner vad Gud har gjort för dig. Och sen när du har skrivit ner det, läs det högt för dig själv. Läs det högt för dig själv och gråt tårar igen över vad Gud har gjort. Och bli tacksam igen. Och Jesus säger, gå tillbaka till den första kärleken. Gör dina första gärningar igen. Alltid när jag träffar äktenskap i kris, då säger jag till dem, jag säger till frun, vad var det som gjorde att du föll för honom? Och när hon börjar berätta, då smälter hjärtat. Och när jag säger samma fråga till mannen, vad var det som gjorde att du föll för henne? Då börjar de berätta, och då börjar jag inte tänka på alla liksom, allt kiv och allt bråk som pågår just nu. Man börjar tänka på russinen i kakan, förstår du? Det som gjorde att jag köpte hela åken, skatten. Förstår du? Och ibland behöver vi göra det med vår relation med Jesus. Det står att när du finner skatten, då vill du köpa hela åken. Åken är värt det, för skatten är så värdefull. Ibland när jag tänker på vad Jesus har gjort för mig, så vill jag ge det, jag vill bara ge honom ett halvår till. Ett halvår till. Och ett halvår till. Och ett halvår till. Varje gång jag tänker på hur han kallade mig, så vill jag ge honom lite till. En gång till. Ibland är den tid du har 20 sekunder. Berätta det i hissen. Berätta det på fikarasten. I hissen, by the way, du har fångat publik perfekt. De kan inte gå någonstans. Berätta det på tåget. Berätta det för klasskompisen på rasten. Vet du vad jag gjorde? När jag inte jag fick fram liksom samtalen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag Ska jag självlysa eller vad ska jag göra för att de ska fråga? Så, här, så gick jag med Bibeln istället i korridoren alltid. Jag gick med Bibeln så här, och ibland så här, på rasterna på skolan. Jag bara gick så här, skulle sätta mig med alla polare. Jag slänger Bibeln så här och så sätter jag mig. Sen, vad är det där då? Och så vet, och du vet, vad tror ni samtalen kommer handla om? Och så bläddrar de och så ser de alla mina underline eller ser de saker jag har skrivit så här. Vad är det här? Vad skriver du här? Så här. Och så tittar de och jag kommer ihåg jag bara, det där funkar. Så jag gick, jag tog så här, jag bara kladdade för skojs skull. Så här, jag bara skrev bara för att de ska få det så här, man bara jag tryckte en jacka så här, bara för att de ska ställa frågor. Det såg Jesus på den. Jag vet. Det gör inte det. Den var jätteful. Alltså min fru skämdes ihjäl. Jag skäms över mig själv. Nej men fatta. Låt oss säga nu att vi sitter på en uteservering. Du är där med mig. Och min kompis han frågar. Då tycker jag, varför går du till kyrkan? Vi snackar om allt annat. Och sen bara helt plötsligt. Då tycker jag, varför går du till kyrkan? Boom. Nu har jag 20 sekunder på mig. Får jag demonstrera? Jag träffade en tjej som inte alls var som alla andra. Hon sa att hon var frälst. Well, jag gick med henne till kyrkan. Och där hörde jag om Jesus på ett sätt jag aldrig hört förut. Det var som att en gardin rycktes bort för mina ögon. Och där bestämde jag mig att ge hela mitt liv till Gud. Punkt. Om du klockar mig, jag tror 19,5 sekund. Jag har övat på det. Och jag är redo. Är du redo? Har du suttit och sagt... Du har inte 3 timmar på dig. Du har 20 sekunder på dig. Är du med? Var redo. Och varje gång blir följdfrågan. Och jag minns att följdfrågan blir också då, där. Vad då gardin? Och då säger jag. Jag är glad att du frågar. För då får jag utveckla. Jag slängde in gardinen. Bara för att skapa ett intresse att vilja ha mer. Och vet ni vad det gjorde? Vi satt 8 stycken i den uteserveringen. Så fort han ställde frågan så blev alla tysta från alla samtal. Inte undra på. Varje gång det kommer till Gud. Så blir det som att det alla är intresserade. Eller alla liksom stänger sina mobiltelefoner i tåget. För att liksom lyssna lite grann på samtalet som pågår där borta. För det handlar om Jesus. Jesus väcker väldigt mycket intresse. Stick aldrig. Vi har ingen lyskraft i oss själva. Kristus är ljuset. Han har sagt ni är världens ljus. Det betyder mitt enda ansvar är. Lägg inte ljuset under skäppan. Låt det lysa klart. Ditt enda ansvar är inte att lysa för dig själv. Utan han är ljuset. Mitt ansvar är göm inte ljuset. Du behöver inte ha svart bälte i bön, eller bön för att kunna vittna. Du behöver inte ens ha haft svart bälte i synd. För att ha tungt vittnesbörd. Tro inte att ju värre du har varit desto bättre historia. Ju mer synder du har gjort desto bättre. Det är så lätt, jag kommer ihåg min fru och jag, vi snackade om det här. Min fru, hon är typ uppväxt med en bibel i handen hela livet. Liksom. Hon föddes med liksom silversked typ. Och jag skämdes alltid inför henne, för jag var så syndig alltså. Jag minns en gång vi skulle ta nattvard, jag sa till henne. Alltså det där, inte ens hela hans blod räcker för alla mina synder. För jag kände så. Det är klart ni gör det, ni fattar. Och jag mådde så dåligt inför henne, för hon var så bra liksom. Och har det varit så för dig kanske? Du kommer till kyrkan, alla är värsta bön och värsta fina böner. Och så här, och jag kan ingenting. Så här, hur gör man? Och så kan man känna, man känner sig exkluderad och nästan slutar gå till kyrkan. För man känner sig som ett UFO bara. Och jag är inte som de andra. Ja, och vi pratade om det där. Och hon sa till mig, jag minns att hon sa till mig. Tigge, det är lätt för dig att berätta din historia. Och det är lätt för folk att bli berörda för att du var så elak. Du var så dum, alltså du gjorde så mycket elakheter och du verkligen förändrades. Det var verkligen från mörker till ljus, en blind fick sin syn. Och jag bara, okej. Och så bara tänkte jag på det. Och vi ger ofta plattform till de som, ju värre de har varit, desto nästan, de får mer plattform. Och det är nästan springer förbi bröderna som var kvar i huset. Och de förlorade sönerna får mycket mer space än de som är kvar i huset. Och, ni fattar va? Och du bara, liksom, ska det vara så? Och så bara tänkte jag på det. Jag sa till den helige ande, hur ska jag svara Lotta? Ju värre man är, desto bättre. För så resonerar hon, för hon har aldrig gjort något dumt. En gång skulle hon försöka sno en Snickers från affären. En gång, alltså då före hon var tonåring. Hon går, tar Snickers och går till kassan. Och så bara slås hon av världens sämsta samvete. Och så släpper hon Snickers, slänger den och bara, det var jag, det var jag. Hon har inte ens passerat kassan. Medan jag gjorde Michael Jackson grejen baklänges med all, inte bara en Snickers och alla, så här förbi kassan utan dåligt samvete. Fattar ni skillnaden? Och jag sa till den heliga ande, hur ska jag svara henne? Och direkt fick jag ett svar. Och det var det här. Hur var Jesus? Jag bara, oj, alltså det var som en blick som en klar himmel. Hur var Jesus? Hade han syndat? Nej. Han var helt syndfri. Han hade aldrig syndat. Ändå tillräknades all synd på honom. Han var helt fläckfri. Hela sitt liv levde han ett helt liv. Eller hur? Var hans vittnesbörd svagt bara för att han inte hade syndat? Jag tror Jesus var det starkaste vittnesbördet som himlen hade. Den starkaste representanten fadern någonsin har skickat var hans egen son, Jesus Kristus. Ingen har någonsin varit tyngre än Jesus. Är du med? Så att tänka och att förringa det lilla vittnesbörd jag har, men jag är ju uppväxt i kyrkan. Well, det var Jesus också. Du har gott sällskap. Det kan ändå bli tungt. Amen. Se inte ner på det längre. Damma av det. Skriv ner det. Och börja berätta det för människor. För det finns någon i din omgivning som verkligen behöver höra din historia. Så här, mellan liksom bandypassen. Ni sitter på bänken. Passa på att berätta. God is not a secret to be kept. We are going public with this. Matteus 5:14. Absolut inte att vi ska pracka på. Men jag säger så här. Jag vill bara slå bort en lögn som vi har i huvudet. Tro är en privat sak. Vem har sagt det? Ja just det, djävulen sa det. Inte Gud. Tro. Var stolt. Var stolt över det du har. Och var stolt över din kyrka. Vi ska inte pracka på självklart. Men när fönstret öppnas, ta det. Var inte tyst. Skäms inte. När nyfikenhet väcks över... Varför går du till kyrkan? Vet ens dina kollegor vad du håller på med på så här helgerna? Jag vill säga till alla föräldrar också, 5 Mosebok 4. Ta dig tillvara och akta dig väl så att du inte glömmer vad dina ögon såg. Och inte låter det vika ifrån ditt hjärta under alla dina livsdagar. Utan lyssna, berätta det för dina barn och barnbarn. Vet ni hur många gånger det begreppet finns i Bibeln? Gud säger gång på gång, glöm inte. Berätta för era barn. För de vet, de var inte där när jag delade havet. Berätta för dem vad jag har gjort för er. För att om inte ni berättar kommer de tappa sin tro. Uff. Det människan sår ska hon skörda. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne ska vi skörda. Amen. Kolla, det är Gud som ger växten. Det är Gud som bestämmer växten. Men vi behöver plantera något. Och vi behöver vattna något. Kan vi stå upp allihopa? Jag ska avsluta med en historia. Jag känner bara nu på morgonen här att... Jag kan vara en sån evangelist som eldar upp hela stället. Men jag känner, nej, det är inte vad Gud, den heliga ande vill göra idag. Han vill att... Alla här ska bli evangelister. Som bara äger sitt vittnesbörd. För konsekvensen av det kan vara ofattbart stora. Vi vet inte om världens nästa Moder Teresa bor i Kungsbacka. Vi vet inte om världens nästa Billy Graham är i söndagsskolan just nu. Edward Kimball, han var en man som var med i söndagsskolegruppen. En söndag pajar rekvisitan. De skulle ha någon historia med en sko. Skon på något sätt saknade snören eller vad det var. Han springer ner till skobutiken för att få skon lagad strax. Någon timma före gudstjänsten skulle börja på söndag morgon. Där får han chans att vittna för skoförsäljaren som stod där. Det stod en ung kille som jobbade i skoaffären. Och då såg han på något sätt att han kom från kyrkan. Kanske på t-shirten eller vad det var. Någonting var det i alla fall. Och så säger han, går du till kyrkan? Och så, ja, och så börjar han berätta för honom om kyrkan. Men sen så sa han, men varför går du själv dit? Bra fråga. Och då börjar han berätta liksom, jag tog emot Jesus själv och etc. Och då fick han chans att vittna för honom. Och killen säger, men du, jag, min kollega kommer snart och jobbar. Kan jag hänga med till din kyrka? Så, ja, absolut. Så gick de tillsammans dit. Med skon som var lagad. Den här skoförsäljaren hette D.L. Moody. Alla som har läst kyrkohistoria känner till det namnet. Killen blev radikalt frälst på det mötet. Han blev en framgångsrik pastor och ledde jättemånga till tro. Jag har läst någon gång en av hans, i en bok som citerar om D.L. Moody, att ett tillfälle så går han bara förbi en fabrik. Han går förbi fabriksarbetare för att han skulle gå till ett möte, för det var sån tumult alltid när han kom till platser. Folk ville träffa honom. Han smög förbi, han råkade gå förbi en fabrik med helt ovetande personer om vem han var. Han bara går förbi, och när han går förbi så ramlar folk bakom honom överallt av Guds närvaro. Så sitter en pastor en gång bredvid honom i en bänk, och så börjar pastorn gråta. Och så säger han, varför gråter du? Jag bara känner att Gud är här. Och då säger han, well, it's always like that for me. D.L. Moody var så använd av Gud. Det sägs att han hade en inbyggd förstärkare. När han predikade kunde 10 000 höra. D.L. Moody ledde sin vän, gode vän, Frederick B. Meyer till tro. Frederick B. Meyer ledde sin vän Wilbur B. Chapman till tro. Wilbur B. Chapman råkar känna en av USA:s mest kända baseballspelare som han ledde till tro, och han hette Billy Sunday. Kanske har hört om Billy Sunday. Billy Sunday blev en känd evangelist som reste i hela USA och predikade evangeliet. Billy Sunday besökte en kyrka i North Carolina. Otroligt många blev frälsta. Helande under. Det var otroliga grejer. Året efter bjöd man in honom igen för att liksom ha kampanj igen. Men han blev sjuk. Han kunde inte åka. Han var tvungen att ställa in. Då sa han, men vet ni vad? Jag kan skicka min assistent. Assistenten var liksom hjälpreda för honom. En 19-årig kille som hette Mordecai Hem. Ingen kände till Mordecai Hem. Ingen kände till honom. Han liksom bar hans vatten och gav hans bibel. Alltså det var liksom en kille, var 19 år gammal, Mordecai Hem. Man vet inte, någon visste var att det bodde en predikant i den där lilla Mordecai Hem. Men ingen kände ju honom. Så säger han, jag skickar min unge assistent. Och man vill inte vara liksom såra Billy Sunday. Så man sa, okej, skicka honom. När ryktet gick ut att Billy Sunday har blivit sjuk och kommer inte, då kom inte folk. Det var helt tomt i det där tältet. Det kom 35 personer på det mötet. Bara för att det var en annan som kom och predika. Förstår du? Förstår ni vad jobbigt för den unge killen som ska börja sin bana, 35 pers, i ett tält som rymmer 4000? Ja, det var ju så här bara, om något kan knäcka dig så kan det där knäcka dig. Men på det där mötet, lyssna nu, så blev en ung grabb frälst. Den grabben hette Billy Graham. Ja, det är verkligen applåd. Lyssna. Billy Graham, som nu är i himlen, hans ministry höll på i 42 år. Han kallades för påven för den protestantiska rörelsen. I många år var han presidenternas andliga rådgivare, och under sin tjänst och under sitt liv han predika för 215 miljoner människor i 185 länder. Men hör, allt börja med att en i söndagsskolegruppen vittnade om vad han hade sett och hört för en skoförsäljare. Du anar inte vad din historia kan göra. Du anar inte vad det kan bli av den här kyrkan om du börjar öppna upp. Det är inget du gör. Det är någon du är. Välkomna fram bandet. Så ber vi tillsammans. Fader, jag tackar dig så oerhört mycket för den här söndagen. Jag tackar dig att som terminstart hösten 2019 så får vi kliva in i en ny era tillsammans. Jag ber för Kungsbacka Pingst, Fader. Jag ber att du ska lägga din hand över församlingen. Jag ber om en smörjelse, Herre, att nå människor. Jag ber om en evangelistisk smörjelse att berätta vad jag har sett och hört.